Ser vi fram mot år som kommer med oro eller med glädje? Många av oss kanske följer trenden att eller har fallit i frestelse att ge nyårslöften någon gång. Jag har aldrig gjort det egentligen, för att jag är så svag till karaktären så att jag vet att det är ingen minne med att göra det. Men även om man är starkare än jag är, så är många som inte lyckas särskilt bra med det. Rökare som kanske har försökt lyckas inte ofta. Motionärer är bra i början på januari och sen så glider det bort i slutet på januari. Hälsokostare och så här, ja, det går som det går lite grann. För vi är som vi är människor. Men Gud är trofast. Det är skillnad på Gud och på oss. Guds löften håller, sjöng vi. I min gamla bibel, den jag fick när jag var barn av mina föräldrar, så fattade sig en bibelvers. Och det var psalm 145, den vers som skulle ha kommit efter vers 13, fanns inte med. I min nya bibel finns den med. För Gud är trofast. Och den här versen är ju en fantastisk vers som har funnits med från början, men som har ramlat bort och kommit tillbaka till våra biblar. Psalm 145, vers 13b, mitt inne i bibeln, precis i mitten, kommer den här orden. Gud håller sina löften. Kärleksfull i allt han gör. Versen var känd från tidigare. Den fanns med i översättningar, grekiska och i syriskan. Och den fanns, saknades, för att det är en psalm som är alfabetisk. Som alltså går igenom, varje vers börjar på hebreiskas alfabetsbokstäver. Och det är bara 21 verser i Bibeln om man kollar. Fast det är 22 verser, 22 bokstäver i alfabetet. Så man visste från början att det fattades en vers. Och den versen var i mitten här, 13b. Gud håller sina löften kärleksfull i allt han gör. Och den dök upp igen i Dödehavsrullarna, när man hittar de här rullarna vid Dödehavet, Qumran, på hebreiska också. Så nu är den med i våra biblar igen. Gud är trofast, kärleksfull i allt han gör. Om man tänker på Guds trofasthet och Guds löften, så finns det ju hur mycket som helst egentligen i vårt gamla testamente. Men jag tänkte den här förmiddagen bara lyfta fram tre sammanhang egentligen, som alla kopplas in på vårt kristna liv och på Nya testamentet och på Jesus. Paulus skrev så här i Andra Korinthierbrevet: ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom, genom Jesus Kristus. I Jesus Kristus har Guds löften på något sätt tagit gestalt, fått sitt ja, fullbordats. Och det är det själva poängen egentligen med predikan då. Det första sammanhanget är ju från själva begynnelsen. Det är inget kanske löfte, men mer som en förutsägelse. I samband med syndafallet, som får hemska konsekvenser för hela skapelsen och mänskligheten, så säger Gud till ormen som låg bakom själva syndafallet så här: jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. Ni ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Första Mosebok 3:15. Och det här har i kristens tradition tolkats som en profetia, första profetian om Jesus och frälsningen i Jesus. Fiendskap mellan dig, ormen, Satan, han som låg bakom syndafallet, och kvinnans säd, som är både Jesus och församlingen egentligen. Och det här plockas upp lite så här enkelt eller lite i skymundan. Om man läser lite noga i Nya testamentet. Det är, vad ska jag nu för rätt här? Det är Johannes som i sitt första brev skriver så här. Första Johannes 3:8. Men Gud som har uppenbarats, men Guds son har uppenbarats för att göra om intet djävulens verk. Guds son som också är kvinnans säd. Och Paulus förövde på församlingen sen. Fridens Gud ska snart låta Satan krossas under era fötter. Att kvinnans säd är både Jesus frälsaren men också församlingen som är Jesu bröder, som Jesu familj som är med i frälsningsverket. Och därför som våra översättningar vacklar lite grann i det första Mosebok. Och det ska trampa, eller den ska trampa, säden ska trampa. Alltså Guds löfte om frälsning, om Satans fall, Satans undergång finns med redan från början i den här domen över ormen. Guds löften håller. Abraham som ju är stamfar till Israel då, fick också löften, ett förbund som Gud ingick med honom. Vid ett par tillfällen egentligen. Så här står det i första Mosebok 18, vers 18. Och det är Gud som talar till sig själv i en berättelse här. Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk. Och i honom ska jordens alla folk bli välsignade. Ett par tusen år före Kristus fick Abraham den här kallelsen. Det här uppdraget att bli stamfar för alla folk. Alla folks välsignelse kan man säga. Paulus skriver så här, han citerar den här versen i Galaterbrevet 3. Och därför lät skriften redan Abraham få budskapet alla folk ska bli välsignade genom dig. Alltså Gud förutsåg, skriften förutsåg att Gud skulle göra alla hedningar eller hedningar rättfärdiga genom tron på Jesus Kristus. Tron på Kristus ger rättfärdighet som ger välsignelse, som ger frälsning. Och det löftet fullbordas i Kristus och i alla de som tar emot honom som sin frälsare. I Abrahams säd, genom Abrahams folk, ska jordens alla folk bli välsignade. Jesus är världens frälsare. Och vi är hans folk. Som upplever välsignelse genom honom, Abrahams säd, Abrahams avkomma. Gud är trofast. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Tusen år senare ungefär så får David ett tilltal genom profeten från Gud. Och det är ju en profetia som ofta kopplas in sen i framtiden. Och som blir en grundprofetia för Israels folk och för kristenheten. Jag ska läsa några verser där från Andra Samuelsboken, kapitel 7. Från vers 12. Det här är Guds ord alltså till David, kung David. Och då dina dagar är till ända och du vilar hos dina fäder, ska jag låta en ättling till dig, en som du själv har avlat, efterträda dig, och jag ska trygga hans kunganvälde. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för all framtid. Vers 16. Ditt hus och ditt kungavälde ska bestå inför mig i all framtid, och din tron ska aldrig vackla. Den här profetian får ju först en slags delfullbordan i Salomo, kungen som, alltså Davids son Salomo, som blev kung efter honom och som byggde templet. Men Salomo är ju inte hela svaret, hela framtiden, utan det är ju bara början på det som sen sker i Jesus. Ditt hus och ditt kungavälde, Davids hus, Davids kungavälde, ska bestå inför Herren för evigt. En tron som aldrig ska vackla. Messias betyder kung, smor till kung. Och det är Messias som det handlar om ytterst. Messias, Jesus. Och när Jesus tog in i Jerusalem då, början på passionsveckan, så ropade folket, både de som gick före och efter: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Seger åt Davids son. Seger åt Messias. Och sen, några dagar senare, när Jesus står inför Pilatus, så får han frågan: du är alltså judarnas kung? Jesus svarade: du själv säger det. Och sen Johannes också: mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hör till denna världen hade mina födelsedagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad till judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Messias kung i Guds rike. Messias Jesus kung i sitt rike, som är också i Guds rike. Den här psalm 145 som jag började med lite grann, en lovsång av David. Första versen: jag sjunger om din storhet, Gud, min konung. Nu och för evigt prisar jag ditt namn. Och sen kommer den här versen, vers 13. Ditt rike står i alla tider. Ditt välde från släkte till släkte. Och sen återfunna bibelversen, löftet: Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Kanske var jag lite för ironisk tidigare när det gäller det här med nyårslöften. Löfte är fel ord egentligen. För det är Gud som lovar och håller. Vi mera kan ju försöka ta föresatser eller beslut, nyårsbeslut. Bestämmas för saker. Och jag tror att vi kan göra det. Jag tror vi ska göra det som Guds folk. Och med Guds hjälp också försöka hålla de här kanske, jag vet inte. I alla fall, och jag har några förslag till mig själv och kanske också till er. Det första handlar om mig själv och mitt eget liv kanske. Och ditt liv. Jag vill lära känna Jesus bättre under året som jag har för. Det är många år sedan jag lärde känna honom första gången. Jag var ett barn då. Jag vet inte hur gammal jag var, 12 år kanske. Men alltså, jag vill lära känna Jesus bättre. Genom ordet, bibelordet. Jag genom bönen. Och kanske svårast egentligen genom församlingsgemenskapen. Det är på ett sätt lätt att läsa Bibeln om man nu har tid och är pensionär som jag är. Och det kan man också ta sig för att göra ganska mycket. Men det här med att ihop med Guds folk lära känna Jesus bättre, hans familj, det är svårare för mig. Men jag skulle vilja att det vore ett beslut som vi alla kunde ta, eller en föresats, att lära känna Jesus bättre. Genom ordet, genom bönen och genom församlingsgemenskapen. Den andra som jag också, jag tror att vi, jag själv i alla fall önskar, och kanske flera med mig, är att jag skulle vilja lära känna Jesus, tjäna Jesus bättre. Inte bara känna, men tjäna honom bättre. Det här kan man göra på olika sätt. Jag har ju som varit i tjänst på ett sätt som missionär i många, många år. Men jag tänker mer på andra saker här. Att tjäna honom bättre. Kanske genom att lyfta blicken högre. Och se behoven omkring oss, omkring mig. Behoven nära, behoven längre bort. Att våga se behoven liksom i vitögat på något sätt. Det är inte så lätt alltså, det är svårt. Men sen också kanske att vara öppen för andens ledning in i de här behoven. Alltså vad kan jag, vad kan du, vad kan vi som församling göra med de behov som finns? Och sen kanske också verkligen ställa sig tjänstvillig, ställa upp när man ser behoven. När Gud öppnar dörrar. Att kanske lite glömma den vanliga bekvämligheten, den vanliga genansen, den vanliga trögheten som finns i oss allihopa. Och också stå till Guds förfogande i det som behöver göras i vår tid, i vår värld. År som ligger framför. Alltså jag slutar med predikan med att läsa ett bibelord. Tyvärr kan jag inte få upp den på väggen. Men det är ändå ett sätt att förstå hur Paulus och andra som skriver våra texter i Nya Testamentet, hur de tänkte kring det här när de ber för församlingar. Och Kolosserbrevet har en intressant text. Paulus skriver där i början faktiskt, i första kapitlet, om församlingen i Kolosse. Eller han ber för församlingen i Kolosse. Kolosserbrevet 1, vers 9-14. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja. Med all andlig vishet och insikt. Så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom. Med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetskraft ska på alla sätt ge styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar det heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Alltså genom sonen, genom Jesus har vi förlåtelse och medborgarskap i nytt rike, i Guds rike, i Jesu rike. Och där ska vi fyllas av mer kunskap om Guds vilja. och leva värdigt honom och bära frukt för honom. En vers som kom till mig när jag tänkte på den här predikan, men som stod med ännu mer här i morse faktiskt, är de här orden som vi alla kan egentligen, ifrån, som Jesus säger till lärjungarna. Och det är avslutningen av missionsbefallningen. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är en vers som vi alla har hört kanske eller kan. En bra vers. Men det finns ju ett sammanhang komma på här. Alltså Jesus är med, att han är med oss. Vår kristna led, det tror jag absolut. Men i sammanhanget här, när Jesus säger det här, då är det i missionsbefallningssammanhanget. Gå ut och gör alla folk till lärjungar, och jag är med er. Och kanske det var en påminnelse till oss kanske att inte ta det här med Guds närvaro och andens närvaro. Det är självklart, visst är det det. Jag förnekar inte det. Men det kanske ändå är så att man upplever ännu mer av Jesu närvaro. Och Guds närvaro och Guds kraft när man är i tjänst för honom. Det är då som kraften kanske behövs mera. Då som kraften kanske, eller andens ledning behövs ännu mera än annars. Jag är med er alla dagar. Till tidens slut. Och det gäller även 2019 naturligtvis. Och mitt sista ord här från Judas brev. En lovprisning och ett löfte. Han som kan skydda er från fall och ställa er inför sin härlighet fläckfria och jublande. Den enda guden som har räddat oss genom vår Herre Jesus Kristus. Hans är härligheten, storheten, styrkan och makten före alltids början. Och nu och i all evighet. Amen. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Amen.